Herre, vi tackar dig för att vi får, igen för att vi får samlas idag, för att du är här. Helige Ande, vi ber om mer av din närvaro, Herre. Att du kommer med din påtagliga härlighet och uppenbarar dig själv för oss. Herre, vi ber att vi får se vem du är, vad du gör. Att vi får möta din nåd. Herre, vi är och prisar dig. Tack för att du älskar oss. Vi välsignar dig. Kom nu, helige Ande. Amen. Jag läser dagens evangelietext så vi kan stå upp tillsammans. Den kommer från Johannes evangeliet, kapitel 3, vers 11-21. Jesus sa det till Nikodemus: sannligen jag säger dig, det vi vet förkunnar vi, det vi har sett vittnar vi om, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som stiger ner från jorden, från himlen. Människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, vi kan väl ha upp gammaltestamentliga texten. Fjärde Mosebok. Jag skulle bara vilja börja med att berätta en liten händelse som jag har varit med om. Det här var några år tillbaka, 2015 tror jag det var. Jag skulle åka på en liten så här kort missionsresa till Indien. Och inte kort i längd, alltså distans, men jag skulle inte vara där så jättelänge. Det var på en och en halv vecka eller något sånt. Och så jag hade bokat allting själv. Jag hade organiserat det själv. Jag kände en person där som jag hade fått kontakt med genom ett nätverk som jag skulle åka och jobba med. Och hon var indier och jobbade med indier där. Och de har ett lite annat förhållningssätt till grejer än vad vi västerlänningar har på vissa sätt. De är inte så noga med att allt ska funka och så. Så jag hade bokat mina flygbiljetter och så. Och så hade jag mellanlandning i stället som heter Abu Dhabi. Och jag hade, det här var under min studietid, så jag hade inte bästa ekonomin. När jag kom till Indien så skulle jag sen ha ett inrikesflyg. Och då hade jag bokat det som ett separat flyg, för det blev mycket billigare. Och det har jag lärt mig efterhand att det är bättre att lägga på lite extra och få det ordentligt. Liksom. Men när jag kom till Abu Dhabi och skulle vara där mitt liksom i ingenstans, kändes det som en stor flygplats, skulle alldeles snart gå på flyget, så får jag ett sms från det här lokala indiska flygbolaget att flyget är uppskjutet. Och inte något information om när det skulle gå. Så, och jag skulle gå på det här flyget till ett annat ställe i Indien. Och pulsen börjar slå där och jag står i kö till att borda och måste snart stänga av telefonen. Och är i utlandet och det är dyrt att ringa. Och alltså. Men jag försöker ringa dem och det kommer inte fram till någon. Så sitter jag hela den flygresan till Indien och bara, vad kommer hända? Så kommer jag fram och då visar det sig att flyget är uppskjutet med ett dygn. Och, så jag får vänta på den här flygplatsen. Och när det väl har gått ett dygn då skjuts det upp igen. Och, så jag hamnar där i nästan 2 dygn på den här flygplatsen. Och till slut då så kommer jag med ett flyg och kommer till, för jag ska till en liten håla i Indien. Och det värsta är ju att en dryg vecka senare ska jag flyga tillbaka igen med samma flygbolag. Och när jag kommer fram så förstår jag på de som jag möter där som jag ska jobba med då, att men det där flygbolaget, de brukar man inte flyga med eller så. Och så då blir jag så här, jaha, men när jag ska tillbaka, om jag inte kommer med flyget då missar jag ju min stora, dyra biljett. Liksom, kommer jag inte till den, då behöver jag boka om hela min europeiska resa. Liksom, så ta mig hem till Sverige. Hade inte varit, alltså det är klart det hade varit jättetråkigt, men hade jag fått spendera 1,5 vecka på det här stället i Indien så hade jag ju fått göra det och få flyga hem igen. Men jag kände inte för att stanna kvar i Indien där. Och det är klart att det hade inte blivit så, men och så är jag där och jag lyckas koppla bort det här ganska mycket. Ibland kommer det över mig, men jag är på den här missionsresan och kvällen innan jag ska flyga hem så får jag ett sms som säger att planet är inställt. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag liksom bara... Och det som, men i alla fall så löser det, för det är inte så dyrt med inrikesflyg i Indien. Och jag har inte någon riktig möjlighet till internetuppkoppling och så där jag är. Men jag lyckas få kontakt med min syster som sitter på en restaurang i Sverige som kan boka en biljett för mig med ett annat bolag som gör att jag kommer till dit jag ska. Så jag kommer hem. Men det som jag har reflekterat lite över med den här situationen är hur jag reagerar när det här händer. Och jag har märkt det här i andra situationer som är mycket mindre också. När jag kanske sitter på ett tåg eller någonting och märker att nu håller jag på att missa förbindelsen här i Sverige. Som gör att jag kanske blir några timmar försenad. Att jag kan börja så här, gud, nu jag måste med det här tåget liksom. Så att det gör någonting. Jag blir pressad, jag blir stressad. Min puls ökar. Och vissa situationer är ju värre än andra såklart. Den här var för mig mycket mer stressande än att en tågsituation är. Men det är ändå någonting som jag märker att det här triggar någonting i mig. Det är någonting som händer. Och det jag får på, fick i den situationen på något sätt någon typ av kris. Vad är det som händer och hur hanterar jag det? Och i den här gammaltestamentliga texten så det är minst sagt en kris som de möter. Som Janne sa i början här också, att folket, det är Mose och Israels folk. Och fjärde Mosebok, det läser man den, så det är lite som en berg- och dalbana kan man säga. En resa upp och ner. De ena stunden så vänder de sig till Gud. Nästa stund så vänder de sig bort ifrån Gud. Och så kommer Gud med någon läxa till dem, om man säger så. För där han visar dem att ni måste följa mig om ni ska dit dit jag ska leda er. Och de får lära sig att lita på Gud och mer och mer. Och det här är på något sätt en del av att de får komma närmare och närmare i förtröstan på honom. Och kontexten är ju så här att precis innan detta så har de fått med Gud vinna en stor seger över en kung som har, och ett folk som har angripit dem. Och så de lever i den här segerglädjen. Att ja, men vi är minsann stolta och starka och goda. Och men jag kunde känna att jag ska på missionsresa till Indien. Och så det är spännande. Det är inget fel att åka på missionsresa till Indien. Men vilken position har vi också? Vad är våran hållning? Och Israel, de... Ja, sen är det också så att ja, de skulle ju till det förlovade landet. Det var deras uppdrag, deras riktning, deras mål. Och vi vet att det här är utmanande för dem, för att de hade ju nästan varit där. De hade fått smaka på frukten av landet. Men så hade de inte tagit möjligheten. Och så blev det istället att ni ska vandra 40 år i öknen. Och så hade de varit nära här. Och Mose hade ställt frågan till ett folk. Det här är precis innan detta. Han ställt frågan. Kan vi få gå igenom ert land till Edomiterna? Som hade sagt. Och sagt att vi vill bara gå igenom, vi ska inte dricka av ert vatten, vi ska inte äta av er mat, vi ska bara ta stora vägen rakt igenom och ska vi lämna er i fred och så ska vi bara gå in, för vi ska dit bort liksom. Men de hade sagt nej, och då respekterade Mose det. Han sa att okej, då går vi inte dit, utan vi får gå runt då istället. Och det gjorde att folket behövde gå tillbaka där de hade gått. De gick tillbaka, som det står här, i riktning mot Sävhavet, Röda havet. Där de hade gått över, där de hade fått lämna Egypten bakom sig. Och det gör någonting med folket också, att de känner att vi går tillbaka i stegen som vi har gått redan. Det här är en utmanande situation, och de står på segern som de har haft över kungen i Arad. Och folket börjar klaga på Mose och på Gud. Och så, vad gör de då? De attackerar den här maten som de får. Vi tycker inte om det som Gud ger oss. Vi har inget att äta och dricka. Vi är utleda på den usla maten. I Folkbibelns översättning så står det den eländiga maten, och grundtexten talar om att det är på något sätt en förkastlig mat, något som man, alltså begreppet handlar nästan om att man förbannar det som Gud ger, att man förbannar och avvisar helt och hållet. Och läser man Bibeln senare så Israels folk, de hyllar ju verkligen mannan som Gud ger. Det levande brödet, det som Mose framkallar. Jesus, han blir ju utmanad i Johannes evangeliet att Mose gav oss bröd från himlen, vad kan du göra? Och saltaren talar om att det här är himlens bröd. Och det är på något sätt välsignelsen från Gud, och det är det här som de kallar då, som de förbannar, som de nåden från Gud, som de säger, det här, det är bara skit. Och de klagar på Mose och på Gud och säger att, och vänder sig och säger att varför har ni fört oss ut ur Egypten, tillbaka till att vi hade hellre varit kvar i slaveriet. Och då uppstår ju den här situationen att giftormarna kommer in i lägret som börjar bita människor, och människor dör. Så krisen uppstår ibland dem. Och det kommer utav de här faktorerna. Och folket vänder sig då till Mose igen. Och det är inte så konstigt, för att de här giftormarna är runt och hugger. Och det finns ingenstans att ta vägen. Det finns ingen tillflykt. De förstår att det här är... ja, det är bara detta vi kan göra egentligen. Så de kommer till Gud och till Mose som är Guds representant och säger: kan inte du be till Gud så att ormarna försvinner? Han tar bort ormarna. Och vad gör Mose? Han gör ju det. Han ber till Gud. Och vi vet att för er som har läst Moseböckerna, Mose, han är på något sätt... det står att Mose är den ödmjukaste mannen som någonsin har levt. Och på vissa sätt så kan man nästan se det lite grann också, för att han blir så irriterad på folket hela tiden. Men samtidigt så går han ju till försvar för dem om och om igen. Och han ställer sig i gapet för dem och säger: nej Gud, vi måste försvara dem. Vi måste, Gud, kom och sätt dem fria från det här som du har låtit drabba dem. Gud, ta hand om folket. Och sådär. Jag blir imponerad av honom. Och han ber. Men det blir inte riktigt som folket har bett om ändå. För de vill att han ska ta bort ormarna. Men det händer två saker. Att Gud tar ju inte bort ormarna. Utan han säger till Mose att gör en orm och sätt den på en påle. Och den som ser på den här ormen ska leva. Och det står ju att alla som ser på ormen, och som blir bitna och såg på ormen. Så att även när Mose har gjort ormen så är det folk som blir bitna. Som fortsätter att bli bitna. Och det är något speciellt. Så att Gud tog inte bort ormarna. Han gav dem ett botemedel. Han gav dem något att fästa blicken på. Att hålla fokus på i situationen som råder. Och sen också att som situationen var så löstes inte bara problemet, utan Mose fick direktivet att göra en orm, att sätta upp den på en påle. Och så det här att även när det var liksom kaos, panik, nu är det nu det gäller, så var Mose tvungen att fråga Gud. Sätta sig ner, han var tvungen att faktiskt göra den här ormen. Det var inte så att Gud sa: ja men, ta den där grejen och visa den för folk eller så, utan han sa: gör en orm, sätt upp den på en påle. Och sen vet vi inte hur lång tid det tog, men Mose var ändå tvungen att stanna upp. Han var tvungen att agera på det som Gud sa i en pressad situation. Och under den här veckan som har gått så har jag burit med mig en annan liknande situation från Bibeln som har talat ganska mycket till mig. Och det är kung David från första Samuels bok 30. När han leder, han har inte blivit kung än, men han leder de som följer honom. Och han har fått gå i landsflykt för att han vill inte på det sättet gå emot kung Saul som regerar i Israel då. Och han lever i Filisternas land. Och han går iväg och tänker att han ska slåss med Filisterna. Men så säger de: vi skickar tillbaka, vi vill inte ha er med. Och när han kommer tillbaka så är det ett annat folk som har ett rövarband som har bränt staden som han bor i. Och tagit allt de äger, tagit hela deras familjer. Och situationen för David då är att han har levt i utsatthet under en lång tid då. Och helt plötsligt så vänder sig alla hans följeslagare på något sätt emot honom. Och säger att vi har kämpat för dig, vi har följt dig och det här är resultatet. Du har lett oss till detta. Det är lite liknande Moses situation här. Att ja, vi har följt dig ut i öknen, men... ja, vad får vi för det? Vi får bara den här mannan liksom. Och du leder oss tillbaka i samma spår. Varför har du tagit oss ut ur Egypten överhuvudtaget? Och vad gör David då? Han hade så lätt bara kunnat säga, okej, men vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Vad är rätt väg? Vad tror ni? Kom igen, vi kör. Vi springer efter dem. Eller nu sätter vi oss ner och dör här. Ungefär. Eller stena mig. Men det han gör, det står att David hämtade kraft hos Herren. Jag tror att det är tilltal till oss nu. Att vi har en väldigt påtaglig krissituation. Och den kan påverkas olika mycket. Men vi kan ha andra krissituationer som vi står i också. Vi kan ha olika pressande situationer. Och det kan tala till oss att när vi möter pressande situationer så vet vi att vi kanske reagerar på olika sätt. Men David hämtade kraft hos Herren. Mose, han satte sig. Han kom till Gud och frågade Gud, vad ska hända? Och David, han lät hämta efoden och frågade Herren, ska jag jaga efter rövarbandet? Kan jag hinna upp dem? Och Herren svarade, du ska jaga upp dem. Så det här som var ett nederlag, det vänds till seger. Det vänds till en triumf. För de jagar upp dem och de tar tillbaka allt som var stulet. Och mer därtill. De får ett större byte än de hade förlorat. Och jag tror att det, när vi faktiskt vågar stanna upp och lyssna till vad säger Gud i den här situationen? Vad talar han till mig? Vad talar han till oss? Och hur ska vi göra det? Vad leder han oss in i? Ska jag jaga rövarbandet? Han kanske säger att jag inte ska göra det. Eller också säger han att jag ska det. Då, om jag följer det som han säger och vågar göra det, även om det verkar konstigt, då finns hans belöning där. Men ofta så kommer den pressade situationen och får bli det som tar allt mitt fokus. Och så när jag väl har gjort det som jag kan göra och jag märker att det funkar inte. Okej, då frågar jag Gud och säger, Gud, kan du lösa det då? Och jag säger inte att Gud inte kliver in och kan hjälpa oss då. Men jag tror att vi har tappat någonting av vår frid, vår auktoritet, vägen till lösningen då. För Mose och David, de väljer frid. De låter inte situationen diktera utan de vänder sig till Herren. Och i de här situationerna så har de någonting att förmedla till situationerna runt omkring sig. De vänder sig till Herren och de har genom det så får de auktoritet och mandat och helande. De får syfte, de får frid att ge till folken, människorna runt omkring, till sammanhangen genom det. I Johannestexten som vi har idag, evangelietexten, när Jesus möter Nikodemus, så säger Jesus till Nikodemus, det är innan själva den här passagen, men i Johannes 3, så säger han till honom det som leder fram till detta, att vi behöver bli födda på nytt. Och Nikodemus, han förstår inte detta, vad innebär det att vi behöver bli födda på nytt? Hur kan en vuxen man bli född på nytt? Och det är det som leder fram till att de har det här samtalet. Men Jesus, han menar att vi behöver ta emot och bli födda i den heliga ande. Bli födda in i ett nytt liv i Jesus Kristus. Han säger att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och den som lever i sanningen kommer till ljuset. För att det ska bli uppenbarat att hans gärningar är gjorda i Gud. Och genom att vi genom Jesus då kan få fästa vår blick på Jesus. I de här situationerna så stannade Mose och David, de stannade upp och sökte Gud. Vi får stanna upp och fästa blicken på Jesus, och vi har förts in och leva i hans ljus, så får vi dras till honom. Vi bjuds in att se på honom, att hitta kraft, frid och tålamod hos honom, för han har gett oss evigt liv. Det är det som Johannes 3:16 säger här, att den här väldigt, väldigt välkända versen. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Att vi har ett evighetshopp. Vi har tron på att vi har ett evigt liv, att vi ska få uppstå till evigt liv med honom. Och det får vi fästa våran blick på. Ofta har vi situationer som pressar och stressar oss till olika nivåer. Och som sagt så har vi en som är ganska påtaglig just nu. Som vi säkert är olika. Ja, den påverkar oss olika mycket, det här med corona. Men de här situationerna, de vill ta vårat fokus. För israeliterna i öknen så ville ormarna som bet dem ha fokus. Men de skulle ha fokuset på den ormen som hade satts upp av Mose. Den som Gud sa till dem att fokusera på. Det var så de situationer vi hamnar i, så är det. Då är det är som att det är massa små bett eller stora bett som försöker att säga, fokusera på att det är ont här. Fokusera på att det här är jobbigt, det här är tufft, det här är utmanande. Men Jesus har dött och uppstått för dig, för oss. Han har tagit allt för oss. Han har bjudit in oss i livet, uppståndelsen och livet. Och det är det som får vara vårt fokus. Och vi ska absolut inte ignorera de här situationerna som pågår runt omkring oss. Men Jesus har kommit för att frälsa, och han är god. Han har frid för oss. Och därför bjuds vi in att stanna upp och fråga Herren. För han har alltid en väg i våra situationer. Och vi kanske inte förstår den, tycker att den är logisk. Men vi bjuds in att agera på det han säger i tro. För han har all makt i himlen och på jorden. Och vi är hans lärjungar som får stå i hans auktoritet utifrån att vi har fått ta emot honom. Vi har fått fokusera på honom. Så det var utifrån det här andra som Mose gjorde. Punkt ett. Det första var att Gud inte tog bort ormarna utan gav dem ett botemedel. Så ibland önskar vi att den här krisen, den bara ska försvinna. Och det gör vi. Vi önskar att den coronakrisen nu, den ska försvinna. Men ja, och andra kriser, att det, och pressande situationer, så att det ska försvinna. Men oavsett om Gud tar bort det eller inte, så ger han oss något där i den situationen att hålla fast vid, hålla blicken fäst på, och inte bara för att vi ska kunna hålla ut, för att vi ska kunna klara oss igenom, utan som den här texten säger, att den som då blev biten av en orm och såg på kopparormen fick då leva. Jag tror att när vi får hålla blicken fäst på Jesus i olika situationer som är pressande, då får vi leva i de situationerna. Vi får komma med liv in i dem. Vi får, ja, även om det är tungt, svårt, vi kanske känner att det egentligen borde det här vara bara hopplöshet, bara tyngd, bara kaos. Men det är inte Jesus. Det är inte våran frälsare. Utan han är liv och liv i överflöd. Han är det levande brödet från himlen. Som förhistorien, eller i den här passagen, är ju att de förnekar, att de förkastar det levande brödet. Men vi får säga ja till det levande brödet. Vi får äta honom i svåra situationer. Och jag tror så här bara också, att i att hålla blicken fäst på honom, så säger Jesus, har talat saker. Han har talat saker över ditt liv. Han har talat saker över din familj, över församlingen, över vår stad, över vårt land, över världen. Saker som du vet om, som du står på, saker i Guds ord som betyder, som har stått ut för dig, löften som du vet om, och de behöver inte ens ha stått ut för dig, men löften som står här, som du vet om, som är särskilda, att Gud har talat detta. Och Jesaja 55 säger att så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves, utan att ha gjort vad jag vill och utfört vad jag sänt till. Så Gud kommer göra det han har talat. Oavsett om omständigheterna har helt omkullkastats för vad vi trodde. Vi kanske trodde att vi kanske har ord på vad Gud skulle göra med Efeskyrkan här. Och så tänker vi att nu får inte vara fler än 50. Eller nu, hur ska det här gå till nu i en sån här tid? Men har Gud talat någonting, då kommer han göra det. Vi vet inte hans tidsplan, vi vet inte hans situation, men vi får hålla blicken fäst på det som han har talat. Och samma gäller ditt liv, det gäller för vår stad, det gäller för vårt land, det gäller för allt som han har talat, att han är trofast. Och Paulus säger till Timoteus i 1 Timoteusbrevet 1:18: detta uppdrag att förmana anförtror jag nu åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig. I kraft av dem ska du kämpa den goda kampen. Paulus anförtror honom ett uppdrag i enlighet med profetordet som uttalas över honom. Det ordet som har talats över honom, det gudsordet som har kommit över honom och förlösts i honom, ska han kämpa den goda kampen. Att leva med Kristus, att fokusera på Kristus, att det här, det som han vet, det som Timoteus vet har talats över honom, det är ett vapen i hans hand. Det ska han använda sig utav. Och fästa blicken på, använda för att avväpna lögner som försöker dra ner honom i skiten. För som sagt, Jesus, han är det levande ordet. Ordet som ger liv och liv i överflöd. Han är vår frälsare och försonare. Och Jesus, det här levande ordet, han säger att den som handlar efter sanningen, det som är talat av ordet och vi fått av honom, han kommer till ljuset. Den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset. Så låt oss fästa blicken på Jesus Kristus, vår försonare, och våga stanna upp och bjuda in honom. Lita på honom och ta emot hans frid och tålamod i situationer vi står i. Även om hans väg verkar oerhört märklig. Så vi ber tillsammans. Herre Jesus, vi tackar och prisar dig. ära dig för att du är trofast i alla situationer. Att du har all makt i himlen och på jorden. Att du är Herre och att vi får förmånen att stå med dig. Att vi får fokusera på dig. Att oavsett vad som rör sig runt omkring så har du en väg och vi får ställa in vårt sikte på dig. Att du är vår, att du har tagit smällen, att du har bjudit in oss till evigt liv. Så vi ärar och prisar dig. Vi ärar och prisar dig, Jesus Kristus. Amen. Vi kommer fira mässa tillsammans. Under den